Du lyssnar på Disco och Noa, Expressens podcast om Allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noa Backner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Tommy Manoja. It's time to get rebel!
Tommy Manoja, det var ju inte igår man hörde talas om honom. Vad har han gjort för att förtjäna en plats i det här avsnittets första skede?
Alla kan ju storyn, eller alla kanske inte kan den, men han kom ju till AIK som ersättare för Daniel Öhrlund 2010. Spåddes en lysande framtid, finsk U21-landslagsman. Men bröt ju benet där på två ställen i en match mot Assyriska och blev alldeles sig själv igen. Lämnade AIK därefter och sen så blev det bara några säsonger, eller ganska många säsonger i finska ligan och Sandefjord, men han fick ingen riktig fart på karriären. Nu är han 33 år, spelade IF Gnistan i finska andra divisionen.
Mot korplag.
Ja, typ Kakkonen heter, vad heter det, divisionen de spelar i. Och han missade matchen mot Jaro här i helgen på grund av att han var på svensexa. Det är också en anledning.
Ja, det är ju... Framstår ju Viktor, får ju Viktor Wernersson att framstå som skötsam här då. Att
ja, men alltså det får ju Simon Hedlund som gick på giftelse här, fick ju jättemycket kritik. Här var det, drog Tommy Mann och jag ett steg längre får man säga. Nej, rätt roligt.
Jag kan känna att fotbollsspelare borde ha någon sorts så här motbok. Att de har 5 tillfällen under sin karriär där det är okej för dem att dra på svensexa. Annars missar de ju allt.
Exakt.
Nej, men att, sådär, att man får bocka av, du får välja. Och så kanske man inte skjuter ut sig på någon.
Falkenberg
man
borta, den tar jag.
Ja, men precis, eller att man liksom råkar välja då när man är nummer 20 in på en svensexa liksom. Att man inte går på den, utan man kanske går på den när man är bäst man istället. Men att, nej, men det borde vara. Och då får ingen säga något när man väljer den, just den svensexan eller den.
Nej.
Det bröllopet eller vad det nu är för någonting. Då har man helt enkelt frikort till att göra det.
En klassiker när jag spelade i Kovrand. Då visste jag att jag skulle vara borta för jag skulle gå på semester. Så då kunde jag inte vara med på matchen som var efteråt. Så då tog jag medvetet ett gult kort där, så jag skulle bli avstängd. För jag hade två gula redan.
Ja, det har snackats det fortfarande om uppe i Bergsjö.
Ja.
Ja, jävla svikaren Daniel Kristoffersson.
Exakt.
Det är väl David Löfqvist som har ett sånt rykte om sig, va? Om att, han har väl till och med sagt öppet att han har tagit ett annat gult vid lämpligt tillfälle i sin karriär. Jag kan ändå respektera det.
Ja.
Vi återkommer till att alla är jätteförbannade på Viktor Wernersson. Den här allsvenskan har ju delat upp sig i två. Nu, det är ju ett, liksom, vi har ju, det är två serier redan. Den ena består av IFK Norrköping och resten består av alla andra lag.
Och galna resultat. Märkliga resultat. Precis. Inte galna, märkliga.
Jag tänker väl så här när jag ser tabellen just nu, att en sak är poängförsprånget. Ja, det är klart att det börjar bli en del poäng att ta in nu för de andra förmodade topplagen. De som har det meningen då, att de ska kunna slåss om guldet. Men det som borde vara mer oroväckande för Malmö, Djurgården och AIK och Hammarby till exempel då, det är ju att de spelar inte i närheten av tillräckligt bra för att kunna hota Norrköping. Att Norrköping är egentligen det enda laget som spelar bra i hela serien av de lagen som i alla fall av dem, inte det, så är det ju inte såklart inte, eftersom vi har både Sirius och Varberg och andra som gör strålande inledningar på säsongen. Men av de förmodade topplagen så är det ju inget som spelmässigt är i närheten av att kunna vara där.
Nej, och jag menar, vart ska Ale Fransson in i det här? Det är liksom, de har ju inte...
Nej, det är,
alltså,
det, är det, det man... Är ju,
där snackar vi bredtrupp. Då hade man ingen aning om att Bergman Johannesson och Pontus Almqvist skulle vara så här bra så här tidigt. Men att Ale Fransson skulle få kämpa för att hitta en plats i Norrköpings startelva 2020, det hade man ju inte räknat med direkt. Nej, ruskigt imponerande, och framförallt spelar de ju en fantastiskt rolig fotboll att kolla på. Nu var de ju väldigt, ja, de kanske inte gjorde sin bästa match mot Göteborg, men de var bra liksom. Nej, det är imponerande. Jag kände, kanske går lite, det ändå inte, de kom upp i max och vinner så pass övertygade mot IFK och Göteborg. Det var ju, nej, imponerande.
Ja, och nu har de ju dessutom plöjt förbi en del ganska bra lag här. Det är inte att de har haft ett jätteenkelt spelschema, eller att de eller att man tänker att, liksom, att de står och faller med en startelva bara, utan tvärtom. Det hade jag nog intrycket av inför säsongen, att Norrköping hade en superstartelva, men att det var lite, kanske lite tunt där bakom. Ja. Men som du säger, att med tanke på hur mogna och bra de här ungdomarna ser ut. Vi hade ju pratat i förra veckan här om att han Ishak Abdulrazak kom in också och gjorde assist. Mm. Och så har du Bergman Johannesson och Almqvist och Manasse Kosso och ett par spelare till där då som ligger och liksom verkligen knackar på dörren till startelvan. Så är det ju en mycket bredare trupp man har tänkt. Ja, det, matchen mot Elfsborg som de inte vann här emellan då var de ju långt bättre än Elfsborg och ja. Skapade jättemycket målchanser.
Ja, det var ju sjukt att de inte vann den ju.
Ja, fullständigt osannolikt att de fick vänta till övertid med att få in kvitteringen med tanke på hur många lägen. Framförallt Kristoffer Nyman hade, men han måste ju få ha en dålig dag också. Och det är väl egentligen den enda liksom sköra punkten i den där startelvan, att när, om Nyman inte spelar nia så ser jag väl inte liksom, det är svårt att se en naturlig ersättare till honom som bara går rakt in, men det finns väl säkert det också någonstans där i deras kulisser.
Ja, men framförallt, jag kan ta mig friheten här och ta en fråga redan nu. Vi har ju vårt härliga frågesegment, men det var någon som sa på skämt såklart, vad hade Östersund värderat IFK Norrköpings trupp till? och om vi snackar försäljningspotential så vimlar det ju av dem. Vi har ju snackat om Haksabanovic tidigare. Nu kommer ju liksom Isak Bergman Johannesson upp som någon form av... Han kan ju bli någon form av rekordförsäljning också om han fortsätter så här. Pontus Almqvist, ja, vi kan bara fortsätta. Så att det är klart att IFK Norrköping har en väldigt stor försäljningspotential i truppen. Och här finns det liksom både 40, 50 och 60 miljoners försäljningar i potential.
Och i en klubb som har sålt för stora summor de senaste åren, ja, såklart. Men inte bara det, utan dessutom sitter på klausuler. Jag vet att Arno Sigurdsson har de ju en stor klausul på, ja, när han ska vidare. Och att det var,
ja, där har du ju snackat bara Napoli till exempel.
Ja, precis. Efter bara ett halvår så var ju Napoli där och högg på honom. Mm. Och när han hade flyttat till Moskva då. Och han är ju också, han vet jag ju och säger de hela tiden att ja, Bergman Johannesson hade inte varit i Norrköping om det inte var för Sigurdsson. Nej. Så att det är ett bra ekosystem här då, vad skulle man kunna kalla det för Norrköping. Verkligen. Att spelare vill komma dit och dessutom fortsätter utvecklas och väldigt många rätt beslut. Vi gick ju lite mer på djupet med Norrköping förra veckan och vad som föranledde den här fina säsongstarten för dem då. Den här frågan som många ställer sig nu är varför har de, ser de så himla redo och bra ut här? Ja, då förklarade Jens Gustafsson det med ganska mycket sådär att tiden, det följde sig naturligt för dem att det blev som det blev för dem, men att de har fått tillbaka sina seniora spelare och har de här unga spelarna också. Men det är klart att det är andra lag som har kommit in med ganska mycket friska spelare den här säsongen och tränat i många månader, men som verkligen inte ser lika bra ut. Och
just fysiken tycker jag som är fysiskt imponerande för Norrköping också. De har ju kört med ganska samma spelare hela tiden och ändå så mal de bara på, va. Där liksom medans andra lag gnäller på spelschemat och att de är trötta och att, ja, men till Rickard Norling säger att när vi byter in spelare så blir vi mycket sämre liksom. Alltså det är imponerande av Norrköping att man kan sticka ut så hårt så här tidigt.
Ja, i en säsong där alla andra storklubbar har krisat ihop sig liksom. Där det är verkligen där Rickard Norling pratar om att han har svårt att byta in spelare för att det blir sämre, så är det ju andra ursäkter på alla andra håll. Och man ser ju även utifrån då hur man måste, alla vill ju ha förklaringar till varför det är så här. Och det är rätt mycket sådär att man söker en gemensam förklaring nu till att varför funkar inte för MFF, AIK, Bayern eller Djurgården.
Men det är klart att det är olika liksom. Om vi ska börja gå igenom krisen då, om vi får kalla det så, i storklubbarna, så tycker jag det är mest alarmerande för Djurgården. Jag menar, inte klara av att vinna mot Helsingborg hemma och ha bara 7 poäng på 6 matcher och spelarna ser mätta ut. Alltså, de har ju ändå haft tid på sig att liksom spela ihop laget. Det är ju knappt, inte speciellt många förändringar, det är samma spelare. Där man saknar är såklart Buya Touray. Målvaktsfrågan har blivit liksom en fråga nu verkligen, när båda målvakterna visar ganska dålig form. Och jag menar, så Thomas Lagerlöf säger liksom Astrid Ajdarevic som inte får komma in ens, men att han är visar dålig form på träning och i match. Jag menar, man förstår liksom inte vad som händer. Och det som inte finns i Djurgården, det är ju försäljningspotential. Vem ska du kunna sälja för mycket pengar där nu? Mm. Det är knappt noll.
Nej, det är inga självklara spelare på det sättet alls. Det som man tänker där är, jag tycker ju att spelmässigt så höll de ändå uppe. De var ju bra mot Kalmar den veckan och de var ganska bra borta mot Malmö FF. Sen är det ju tyvärr då för deras del en rejäl dipp mot Helsingborg. Men det är också att Helsingborg, jag sa det redan förra veckan också, du höll inte med mig då när jag hade sett dem möta Häcken, att jag tyckte de såg ut som att de hade börjat träffa mer rätt däremellan. Men jag tycker att Helsingborg gör en ganska bra match. Men ja, Djurgårdens Djurgårdens spel i långa perioder i flera matcher hittills har ju verkligen inte varit tillräckligt bra. Och det de hade förra året då, det var ju förmågan att stå emot i alla fall. Och till exempel ställa sig lite lägre och försöka hålla tätt och avgöra på en fast situation. Och det, den delen av deras spel som man såg mot Sirius i premiären till exempel har ju inte funkat, utan de har utav väldigt svårt att återhämta sig från bakslag i matcher här. Och det var väl det mest alarmerande mot Helsingborg, att när Helsingborgs reducering sitter, när de sitter på 2-0 hemma mot ett krislag som Helsingborg som inte har gjort mål ännu, att de inte kunnat liksom samla ihop sig igen bättre. Ja, precis. Det var ju kanske ganska illavarslande för dem då. Sen är det ju en del småskador på dem som börjar komma nu. Jag tänkte på att de verkade ju ändå ha en idé om Chilufya som nia, som ådrog sig en skada mot Malmö i den här löpduellen med Bachirou. Mm. Och Vittry fick ont i knät igår. Men sen också det här faktum att det här är en trupp där de inte investerade nästan alls i vintras. Tvärtom tappade de två nyckelspelare och ersatte med en ganska liksom ganska lågmäld, ganska den, Kalle Holmberg var en smart värvning, men det var inte jätteambitiöst av dem, alltså att bara tänka honom.
Men nu kommer de ju värva, tror jag. Det är, med den här starten plus den ekonomin så inser de att nu måste de ju värva, och det kommer de göra. Det är 99%.
Och sen så en av de tyngsta löneposterna då, Jassi Tajdarevic, som vi var inne på förra veckan här, att de inte har en roll för honom. Nej. Och där
Thomas Lagerlöf ju spelsystemet
var ganska tydlig här med att han inte, att han, det är bara sportsliga, av sportliga skäl han är helt utanför laget just nu.
Ja. Nej, men värst ut, om vi ska ta Stockholmsklubban, tycker jag ser ut för Djurgården.
Jag tycker det ser värre ut för andra lag baserat på, det beror på lite om man, hur man väger in förväntningar och sådär också, men Vi kan gå vidare till Hammarby.
Ja.
Som fick smaka mot Häcken.
Ja, 3-0. Ja. Och de, det var ju också så här, såklart siffror i överkant. Hammarby kunde lika gärna fått oavgjort där med sett i chanser och sådär. Men Häcken vinner väl, ja. Det är klart att man kan ju inte ta ifrån dem att de vinner med 3-0 mot Hammarby. Det är såklart såklart. Och Ahmed Yassin var ruggigt vass i Randust också, men nej, det är väl att i Hammarbys fall tror jag är mer mentalt för spelarna nu. Jag tror att det satt sig lite på huvudet att vi var så bra i fjol, vi har spelat ganska bra men vi har fått marginalerna emot oss, nu börjar det gå liksom troll i det, så att nej, det är också lite oroväckande där att det är ingen som tar tag i det som jag pratade om tidigare. Spelare att luta sig mot när det går dåligt.
Alltså det som Bayern och det som jag tycker Hammarby och Djurgården har, som de andra två förmodade toppklubbarna som har problem då inte har kanske på samma sätt, det är ju att de har ett väldigt tryggt grundspel egentligen.
Oh.
Och det man i regel värderar det väldigt högt, därför jag tycker i regel är det ofta vägen ut ur en formsvacka. Har du ett tryggt grundspel att falla tillbaka på, så kommer du kunna ta resultat med hjälp av det till slut, och så kan du vända trenden resultat och få självförtroende. Och det är väl det som är bra för både Hammarby och Djurgården, att Djurgården gör en ganska bra match mot Malmö FF i torsdags fast de förlorar, och jag tycker Hammarby gör en ganska bra match mot Häcken här fast de förlorar spelmässigt då. Sen problemet är ju att du kan inte hålla på och spela och ha tendenser att spela bra och visa upp grundspelet som att det funkar hur länge som helst och inte ta poäng, därför då kommer pressen av poängskörden bli så pass allvarlig att saker och ting eroderar. Men det de två lagen ändå har fortfarande kvar med sina tränare som de sitter på nu är ju att de, och det där är ju rätt tydligt att det finns, man har sett massa exempel på tränare som kommer in och så får de en toppform, topp direkt, och alla spelare bara sjuder av självförtroende och det ser jättebra ut. Men så hackar resultaten och så kommer 3-4 matcher utan seger, 5. Och då finns det inte mycket att falla tillbaka, utan alla bara söker efter den där självförtroendet och den där känslan av att de kunde göra saker. Och då brukar det verkligen kunna kraschlanda. Så det jag tror att över en säsong så kommer Bayern och Djurgårdens grundspel bära dem till tillräckligt bra resultat om de håller huvudet kallt här nu.
Ja. Jag är inte lika säker att det kommer bära till topp 3 nu som det har sett ut nu.
Topp 3 kan ju bli tufft med tanke på att. Men fortfarande så är ju poänghoppet inte så högt upp. Det är ju snarare då att spelet inte ska se tillräckligt bra ut. Men i Hammarbys fall så är det är ju det man undrar där ju lite grann, är ju framförallt då stadgan i mitten av planen. Att de ser ju väldigt, väldigt lättviktiga ut. Kanske från defensivt mittfält och ner mot mittbacksparet, att det händer grejer där hela tiden. Och det finns ingen som sätter stopp riktigt. Och det där var ju ett problem de gjorde sig av med en del under förra hösten. Där till exempel de spelare som Richard Magyar kände som att han växte ut till en ganska naturlig ledare och stoppkloss för dem längst bak där. Ja. Och där de dessutom hade en väldigt bra, ett väldigt bra block med både Bojanic och Andersen när det gällde att stoppa upp spel och så vidare. Det har de ju inte just nu. Junior verkar ju inte vara fullt frisk, för han får inte spela. Han borde vara ganska naturlig att stoppa in i den här starten. Ja. Så. Så att det är ju, det känns som att det är en väldigt en tydlig lagdel där det inte riktigt stämmer för dem.
Nej. Och AIK då sist, som det kanske har sett värst ut spelmässigt, alltså insatsen som de gör mot Falkenberg hemma, det är nog det sämsta jag sett AIK göra på väldigt, väldigt länge. Dels så var det ju extremt mycket felpass. Alltså Daniel Granli, alltså han kan inte ha gjort en sämre match i karriären. Jag tror han slog bort de första 6-7 passningarna. Kändes det som i alla fall. Jag har ingen statistik på det, men han var riktigt, riktigt under isen. Och sen så får de ju 1-0 emot sig där i andra halvlek, och då är det liksom Falkenberg som tar över. Det hela luften går ur AIK, och då sitter man bara och väntar på att de ska ju 2-0 Falkenberg. Men så får de ju turligt mål här AIK, ett inlägg som dimper ner till Paulus Abraham, och så blir det 1-1. Och sen trycker AIK på lite grann, men jag menar, sett i målchanser skulle Falkenberg ha vunnit den här matchen relativt komfortabelt.
Efter sitt ledningsmål där så har de ju väldigt mycket chanser från de sista 20 minuterna Falkenberg, där det är konstigt att de inte sätter dit den en gång till faktiskt. Jag tänkte på, det är ju, AIK är ju av naturliga skäl ganska intressanta i år, eftersom det är en så pass rörig och stor och ovanlig förändring som sker runt A-laget i klubben. Men dessförinnan hade vi ju en ganska horribel match som de spelade mot IFK Göteborg där.
Ja, men här var sämre, tycker jag.
1-0 till Göteborg. Ja, det var bara en dålig fotbollsmatch mest. Det var inte, alltså jag tyckte väl inte att AIK var speciellt bra, framförallt inte i andra halvlek den heller. Men den var en match som var svår att analysera. Men då var det här då att spelarna började se trötta ut, och man började fråga sig vad som hade med vad att göra lite grann. Och då var ju Sebastian Larsson så att han kom ut efter matchen och sa att han skulle inte säga någonting om AIK. Han ville tänka innan han pratade. Och det var ju väldigt rutinerat, får man säga, honom. Att inte då spy ur sig alla känslor på studs där. Men han kom ju ut efter Falkenberg och bytte tonläge lite grann.
Och sa till och med så här, mixade zonen: jag sa ju att jag skulle tänka efter och inte säga någonting förra gången, så nu säger jag det. Och då menar han på att de spelar naivt, men han menar på att det inte var liksom taktiken han kritiserade, utan mer att spelarna inte gjorde där de hade sagt innan. Mer individuella prestationer än taktiken, men han menar på att de stångas in i väggen och de liksom kan inte komma runt på kanterna. Framförallt kantspelet har man kritiskt till, att AIK slår liksom ett inlägg på hela matchen. Man försöker göra något helt annat som de har pratat om. Och det kändes som man slog huvudet på spiken där. Men frågan är väl hur de ska komma till rätta med det här. Det blir så här också när man spelar med så pass många unga spel, att det kommer komma väldigt mycket ups and downs. Så jag såg ju hur frustrerad Goitom var någon gång när inte Strandegård släppte bollen, och han skrek på han 2-3 gånger. Samma sak med Seb och sådär. Så att, men som jag sa, jag tror jag sa det förra avsnittet, det här kommer bli ett mellanår för AIK. Det finns inte en chans att de blir topp 4 eller topp 3 med det här laget. Det kommer bli lite upp och ner. Men jag menar, fördelen för dem, jag menar att de inte, det kommer ju vara liksom att de har liksom investerat i de här unga spelarna. Det är det som kommer liksom vara deras uppsida, vilket inte finns i Djurgården.
Ja, det fanns ju och Hammarby heller. Att skillnaden var ju att Djurgården och Hammarby såg framför sig ett år där det var naturligt för dem att konkurrera om guld. Och i AIKs fall så var det ju inte så från början. Där har de ju ägnat hela vintern åt att tona ner förväntningarna. Och sen så är det väl att som det ofta blir med såna här nymodigheter då, att en seger till exempel som den de tog i derbyt mot Hammarby, eller den ganska bra insatsen de gjorde mot Malmö FF, kan trissa upp förväntningarna lite grann. Men med det sagt tycker jag fortfarande att sådär, att har man haft ett halvår på sig att göra sig redo för det här, och att AIK har sådana problem hemma mot Falkenberg, så måste det se bättre ut. Och samma sak mot IFK Göteborg, så är det ju knappt acceptabelt hur saker och ting faller igenom i andra halvlek, där de faktiskt blir, Göteborg vinner ju den matchen rättvist tycker jag, även om det är svårt att göra så mycket analys av det, men att de håller liksom inte formen på laget när matcherna fortlöper. Och det börjar bli tema för AIK att det inte riktigt håller ihop under andra halvan av andra halvlek, utan att det blir väldigt öppet och man ser inga riktigt liksom, man ser inga linjer överhuvudtaget i vad det de håller på med nästan.
Det är spännande att se om man vågar hålla fast vid det. Om vi ser att det skulle komma lite dåliga resultat nu, 3-4 matcher, om man vågar hålla fast vid det här och köra på det här som man har sagt, eller om man kommer kunna gå tillbaka till det här shape på 3-5-2. För man var ju lite fundersam när AIK skulle börja spela man, och det är klart att det är lätt att säga nu när det inte funkar så här, men det känns ju väldigt märkligt och det känns inte speciellt modernt att köra det. Men och lagen läser ju sönder och får ju väldigt mycket fördel av det man-spelet, och det känns ju att spelarna blir tröttare också.
Ja, det är väl det man, men samtidigt så, ja, det intrycket får man ju, att spelarna är tröttare, och samtidigt så är det ju liksom, antalet matcher är inte fler, det kanske är då att de har mer mentalt ansträngande Eller någonting, jag vet inte. Nej. Eller att det inte funkar. Eller att, det liksom är, att det är en taktik som inte funkar. Jag såg även att de fick kritik av för detta spelare här nu. Nils Erik Johansson och någon annan som var ute och sa att det här ser inte riktigt klokt ut.
Men sen ska jag komma ihåg, jag tycker också att de här tongivande spelarna som inte alls har levererat. Goitom har ju inte varit lika bra som tidigare. Jag menar, Ado ska vi inte snacka om. Den enda som har levererat bra tycker jag är Seb Larsson. Jag menar, Ofori har väl inte heller varit speciellt bra om man jämför med de förväntningar han kom med. Och Mets har inte heller sett ut att vara lika bra som han var förra säsongen. Så att det är många av de här äldre också som får liksom kolla sig själv.
Ja, och det kanske är de snarare än de unga spelarna som är nyckeln här till att de ska få
sig på det här. Colbensito som verkar aldrig få ordning på skadorna heller.
Men jag tycker någon sorts ingångsvärde för AIK, om man får jämföra med de andra två Stockholmsklubbarna, så är det väl att i Rickard Norlings fall så det här med att du pratar om att han ska gå tillbaka till att spela som de gjorde förra året.
Nej, jag sa han inte att de skulle gå tillbaka.
Nej, om han skulle göra det.
Om de gör det, och det blir intressant att se om han vågar hålla fast vid det här.
Jag tror ju inte att det finns en chans att han går tillbaka till det. Därför jag tror att han vill inte, det är liksom ingen återvändo dit för honom. Utan att han hade ju inte mycket att liksom välja på här. Utan det gällde att antingen gasa med den här typen av förändring och att då göra det hela vägen in i kaklet är ju egentligen den enda vägen framåt för honom. Annars så, jag kan inte säga att han kan inte vara AIK-tränare och fortsätta traggla på med det systemet som vi såg förra året. Därför att det var ju liksom den här själsligt förgörande passiviteten i det spelet fick ju folk att bli galna. Så att jag tror att Norling själv ser väl att han inte har så mycket att förlora med det här. Att, är det så? Är det liten så här, it's better to burn out than to fade away-situation för honom? Ja. Att ja, det får bära eller brista så här. Och det lär väl utkristallisera sig de kommande omgångarna här om han har spelat gruppen med sig på det eller inte. Annars kan det bli en rätt knepig säsong för dem.
Ja.
Sista storklubben då som har problem är ju Malmö FF. Och det är ju lite annan det här med dem. Vi började med att prata om att det finns en hel del nu som söker lite gemensamma svar på det här, att det skulle ha att göra med publik, att det inte är någon publik på matcherna eller någonting annat sådär. Jag håller ju med om att det är mer individuella skäl i de här lagen till att det inte går så bra, tycker jag det ser ut som i alla fall. Sen kanske publiken spelar lite roll också. Men i Malmö FFs fall så blev de ju ganska hyllade efter sin seger mot Djurgården med 1-0 här förra veckan. Och bland annat av sig själva, Anders Christiansen var ute och sa att de hade inte fullständigt spelat ut dem, men de hade full kontroll på matchen och så vidare. Och sen så, jag tyckte ju inte att de var så där vansinnigt bra. Jag tyckte han var bra. Och framförallt så avgjorde han igen, och jag tyckte Kiese Thelin var väldigt bra. Men som lag tyckte jag kanske inte att Malmö FF såg så där bländande ut då. Men man tänkte väl ändå att de kanske tar fart från den matchen då här, och med tanke på att de hade den där starka upphämtningen mot AIK innan och så. Men så går de ut och gör en usel insats mot Elfsborg, för att inte skräda orden på något sätt.
Nej, det är oförklarligt. Jag trodde de hade börjat trumma igång här redan mot AIK när de liksom hämtade upp i liksom andra halvlek där. Men nej, det är något som inte stämmer. Och nu har ju Jon Dahl Thomas har fått 6 matcher på sig liksom. Nu börjar liksom bli det här att nu ska du nog börja visa upp vad ni har liksom kommit överens om och tränat på under den här försäsongen. Men nej, och för beroende som Christiansen, jag fattar inte att de har liksom lyckats göra sig så beroende av honom, att de inte har lyckats komma ifrån det på något vis. Märkligt.
Det som är intressant med det här tycker jag är att det är egentligen ett par saker. Det ena är ju då att Jon Dahl Tomasson vill spela 4-2-3-1 och han vill ha ganska mycket boll. Men MFF ger ju inte sken av att vara speciellt långt fram i den processen, att de dikterar spelet.
Nej, liksom,
spelar inte jättetålmodigt sådär, utan tvärtom, det är väldigt mycket kamp hela tiden när de spelar, tycker jag. Det som är intressant ytterligare med det är ju då att, men det kan ju komma, det kan ju ta tid då innan man faktiskt ser att det slår igenom och funkar, men man brukar se lite tendenser till det, och de är kanske inte riktigt där, och då kan man börja fundera på sådär att okej, de har tagit in en tränare som, han är ganska tydlig med vad han vill göra, Thomasson, tycker jag. Alltså det är inte att det råder någon brist på det. Är den här truppen byggd för det?
Nej, inte precis.
Nej. Inte speciellt, liksom, det, tvärtom, den saknar ju spelare som är naturliga i ytterforwardspositionen. Ja, Rex är väl rätt naturlig där. Men tvärtom så har de väldigt många offensiva spelare som helst vill spela centralt. Där han nu får, han har stoppat upp Christiansen i en sorts tia-roll där han stormtrivs. Och du får ut mer av honom än vad MFF någonsin har fått se ut som. Men det är ju egentligen matematiskt omöjligt att fortsätta med honom där. Med tanke på att nu ska Toivonen och Kiese Thelin in i det här laget. Och du kan inte spela någon av dem på en kant, utan de måste väl ockupera 9 och 10 positionen rimligtvis om de ska spela samtidigt. Och sen har du dessutom på det då Antonsson och Molins och Pritcha och ett par spelare till som och Berget och sådär. Hur mycket får du ut av dem i en ytterforwardsroll? Är det inte alls max? Och så därför så liksom är det lite grann här att de har parat ihop. Det är lite en känsla av engelskans square pegs round holes. Att det här är liksom inte, om du förstår vad jag menar, att det är inte riktigt byggt för det här. Och det ställer ju en del andra frågor. Att sådär, hur funderar MFF över lagbygge över tid? Och liksom, och man gifter ihop spelidé med tränarrekryteringar. Och det har ju varit inne på tidigare. Det är ju liksom inte första gången man kan tycka att det finns en sån diskrepans i den här klubben. Att,
ja, nej, det är märkligt att det har sett så svagt ut. Och just felbalanserad trupp också med alla de här offensiva spelarna. Och alltså, en kvalitetshögerback finns i Erik Larsson, men ja, han inte visar riktigt ännu. De skulle nog behöva förstärka med något i bakre leda nu när Bengtsson har gått sönder. Men får jag hoppas att han kommer tillbaka för deras skull och för Tomassons skull. Men nej, det ser bekymmersamt ut. Och ja, de här kommande matcherna blir extremt viktiga nu. Skulle inte de vinna mot lite Norrköping här?
Vi får väl göra som med Sebastian Larsson och hålla oss lite när det gäller den definitiva analysen av Jon Dahl Tomasson. Men när det kommer en sån så kommer den analysen bestå till lika stor del av en analys av Daniel Andersson i mitt fall i alla fall. Därför att man kan inte se förbi det längre här. Att det är ett antal tränarrekryteringar på raken där man upplever den här typen av frågeställningar ganska tidigt. Sen är det fortfarande för tidigt att placera Tomasson i samma fack som de tidigare tre här tycker jag. Men
sen ligger ju vägen hyfsat öppen för en cuptitel och det räddar väl mycket i så fall. Räddar väl en del i alla fall.
Ja, men det behöver ju se bättre ut för att de ska. Vi måste börja prata om laget som har gjort bra ifrån sig nu, eftersom vi har pratat om alla som gör dåligt ifrån sig.
Och då börjar vi med
vi börjar väl med Elfsborg idag som vann den här matchen och som ju faktiskt ser kraftigt förbättrad ut tycker jag.
Jimmy Tillins revansch äntligen efter 3 år eller 2, eller vad är det? Så har han fått ordning på det här.
Ja, men det är väl 3 år. Det här är tredje säsongen, tror jag. Ja, det är det. Ja, det ser ut så i alla fall. De har ju mycket bättre balans på laget. Och tvärtom då, där vi pratar om här, har de ju byggt om truppen ganska ordentligt sedan han kom dit och hur det ser ut nu. Men det finns ju, och på tal om unga spelare som går att sälja, så har du ju Okomo där som tar kliv för varje match och var jättebra.
Ja, och Jesper Karlsson som de har varit ut öppen med att det finns intresse för.
Ja, så att det är ju ett lag som har gjort en positiv start på säsongen får man säga. Och de fick ju kritik förra året för att de spelade så fult hela tiden i Elfsborg. Jag tyckte väl kanske att sådär att åren post Anders Svensson-åren så kunde Elfsborg ge ett lite mjäkigt intryck att ta. Att det var ingen, vi pratade om det här med att man har någon spelare som kan sätta stopp för någonting. Liksom ta ett gult bara för att liksom väcka folk lite grann. Tvärt, det är ju ett lag som kryllar av sådana spelare. Alltså tycker jag att Elfsborg, dessutom de har en ganska hälsosam aggressivitet i laget nu kanske. Att det är inte bara en massa fula efterslängar och skada motståndare. Tvärtom att det gör ont att möta Elfsborg. Och fast på ett bra sätt nästan. Det såg ut som mot MFF i alla fall. Att de viker ju verkligen inte ner sig i matcherna. Och det känns väl som att de drar åt samma håll också på ett sätt. Och vi var inne på det inför säsongen här. Att den här matchen mot Kevin Sture Ellegaard om vems omklädningsrum det här var egentligen. att den är ur världen kanske är en bra sak för dem.
Nej, aning är bättre kemi i spelartruppen nu när Ellegaard är borta. Och Stefan Andreasson kanske får rätt i slut. Han menar ju på att hävda ju där när man tog upp det här med Jimmy Tillin och förlängde och gav ju han stort förtroende och sa att Jimmy Tillin är före 2-3 år för alla de flesta svenska tränarna i sin filosofi och sin. Han är för bra för allsvenskan. Får se om han får rätt där nu då. Kanske är så. För jag menar, kommer Elfsborg i toppen så känns det som att de har överträffat alla förväntningar med den spelartrupp. Det är ju liksom inte. Det är väldigt många unga lovande spelare, men det är liksom inte en trupp som på förhand trodde skulle vara med och slåss i topp 5, topp 6 i alla fall.
Nej, vi får se. Det är kul med just Jimmy Tillin. Jag själv ställde mig bakom den rekryteringen ganska hårt. Jag tyckte det var en väldigt bra rekrytering av Elfsborg. För jag tyckte han hade gjort ett jättebra jobb med J Södra.
För att ta i underkant.
Vadå?
För att ta i underkant.
Det är ju omskrivningen av det. Vad jag sa var att det var en fullt logisk rekrytering och bra gjort av dem. Jag föreslog
kanske
honom för ett par andra.
Han skulle bli svensk förbundskapten inom typ 3 veckor.
Ja. Okej. Ja, du kan återgå. Det där får du ta på ditt trollkonto på Twitter istället. Men det roliga med det här var i alla fall att Nej, men att det blir ju så när man då, vilket man ju ofta gör, säger att det här tränarrekryteringen tror jag på. Då får man ju verkligen höra det när det inte går bra sen. Att det är sådär.
Så är
det. Och det tillhör ju, har man fel så har man fel. Det är väl världens naturliga
grej. Fast fel, det är väl inget fel att ha den åsikten. Det är väl ditt jobb att ha, eller vårt jobb att ha.
Ja, precis. Men det jag vill komma till med det där är ju att vad jag ofta går på när man ska skriva då om tränarrekryteringar till exempel, det är ju att förstår jag hur de har tänkt här, vad är de ute efter, vad är hans jobb som är attraktivt och var liksom själva framgången ligger någonstans. För att rätt många kan ju tänka sig att han har inte vunnit några titlar, brukar vara ett vanligt argument emot, tycker jag, sådär. Men vad har han vunnit? Och jag tycker ju framgång ofta, man blir lite blind i det där. Framgång kan ju vara massa andra saker, att du kan utveckla massa spelare, eller ja, spela på ett sätt som är vägvinnande eller utvecklande förspel, så att du kan sälja spelare och såna här saker. Men det där kulminerar ju några gånger där, för det har ju verkligen inte gått speciellt bra för Elfsborg de senaste 2 åren. Men det var vid ett tillfälle som en ganska senior figur i svensk fotboll var, jag visste inte det, jag var väldigt redigt trött på att jag hade försvarat den där rekryteringen då, och slog näven i bordet i ett pressrum och sa: hur jävla lång tid tar det att lära sig den där jäveln spelar det egentligen? Och det var att, är det 1000 matcher eller?
Ja.
Och vi närmar oss väl 1000 matcher snart, men nog fan håller de på att lära sig hur de ska spela
i Linköping. Det får man ju säga, alltså där hade de ju, och det får man ju säga är imponerande. Säga vad man vill, med Elfsborg kanske inte hade råd att sparka, men att de stod fast vid honom där och liksom trodde på honom stenhårt, det känns ju mer och mer rätt nu.
Det får man säga. Ett annat lag som gör framsteg är ju Sirius, som då har skrivit wow med stora bokstäver bredvid Sirius här, men det är faktiskt wow, som fortsätter att vinna fast de blir utsatta för olika
magsjukor
och annat. Ja, precis. 2 utropstecken från de senaste matcherna. Vi har ju pratat en del om spelare som har sett bra ut där. Nu har de ju fått igång Netabay på mitten, som var en poängspelare för Varberg förra året, som var kraftigt involverad i flera bra saker mot Örebro när de vann här senast. Sugita ser ut att vara precis så bra som jag minns honom från Dalkurd, och lite förvånande nästan att inte bättre. Större klubbar i Allsvenskan högg efter honom. Och sen såklart det största utropstecknet då är väl Axel Björnström, vänsterbacken, som faktiskt gör poäng var och varannan match. Och väggspelet innan 1-1 målet mot Örebro här mellan honom och Vecchia, det är hög allsvensk kvalitet på den, på det anfallet.
Djurgården ångern åt dem inte tog honom, han var på tapeten där och var erbjuden. Men det är Sirius är väl tillsammans med Varberg största utropstecknet hittills i alla fall. Det hade man aldrig kunnat tro. Sen ska man ju kanske vara lite försiktig med att dra allt för höga slutsatser, men som det ser ut nu så liksom Rydström, vilket jobb han har gjort.
Ja, tillsammans för att återgå med igen.
Assisterande tränaren
Theodor Olsson.
Ja, 23
Det är igen det här med poängskörd och spel i början på säsongen då, att man kan försöka skilja på dem lite grann, så tycker jag väl att Sirius både tar poäng och spelar så pass bra att det ser hållbart ut för dem. Jag tänker väl sådär att nu har de dragit på sig ganska mycket kryss i början, men de mötte ganska bra lag också. När de möter de här lagen som förväntas hamna mitten, nedre halvan i tabellen nu, så tror jag att Sirius kommer driva matcherna ganska ordentligt, och av allt att döma kan de ju även omsätta det i mål och poäng. Att de är ju inte liksom en kopia då av till exempel GIF Sundsvall från förra året, som hade flest passningar om laget i hela serien men inte kom över halva plan. Utan Sirius lyckas ju dessutom sy ihop ganska mycket saker och ting i sista tredjedelen och skapa mycket målchanser hela tiden.
Ja.
Så att men här
kan man också dra liksom paralleller till att de skulle värva liksom tränare så här etablerat. Jag kommer ihåg något, du var med i Simor och ni fick frågan vilken ni såg som ny tränare i IFK Norrköping.
När Janne hade lämnat alltså.
Ja, när Janne hade lämnat. Då föreslog ju, om det var Jens Fjällström eller någon, föreslog ju Magnus Persson, och du ville liksom de Axén eller någon ifrågasatte att du ville ta dit Kim och Tolle. Här liksom, och baserade det på att de hade liksom meriter. De måste ha mycket meriter, de måste ha SM-guld.
Ja, precis.
De måste ha vunnit grejer innan. Här är ju Rydström liksom exempel på att du kan behöver inte vinna ha vunnit någonting och inte haft någon liksom, du måste ha en idé om det heller. Samma sak med unga assisterande tränaren. Det är liksom avgörande att man alltid ska ha liksom bakgrund som vad har de gjort tidigare, utan det är mer att de ska liksom ska passa in i i klubben och till spelidén och filosofin och alltihopa.
Precis. Ja, men det där kommer ihåg att det var ett argument där. Men det där, många klubbar i Sverige tänker ju annorlunda om det där nu för tiden, känns det. Ja. Men det var ju där när Janne hade lämnat, och jag tror att en av... Ja, men det var en sån här... Vi hade i Simor, jag var med i Simor då var det, någon, det var ju som du säger någon sån här, någon fråga som gick ut. Jag tror det var Jonas Dahlqvist som programledde, och jag och ja. Fjällström, Olof Lund eller sånt där. Men och då jag föreslog Kim Bergstrand, för då är Sirius i Superettan fortfarande. De hade inte gått upp till Allsvenskan ännu. Men då föreslog jag honom som ny tränare, och då var ett av motargumenten som jag fick motfråga om, det var han har ju inte, Norrköping ska ut i Europa, han har ingen erfarenhet av det. Och det till att börja med kan man kanske tänka att det är inte så många svenska tränare som har erfarenhet av att träna ute i Europa.
Men, nej, och sen kan man ju säga att det där resonemanget följer platt när de tog AIKs assisterande tränare.
Ja, ja, men vilket ju var i samma, vilket ju får man få säga var i samma tankekategori då, om du förstår vad jag
menar. Ja, jo,
de, men jag menar, de tittar ju på hur jobbar han här. Exakt. Liksom, snarare. De är mer intresserade av hans metod än någonting annat.
Och hade ju varit i U21-landslaget också i och för sig, men ja.
Ja.
Inga meriter från Champions League.
Inga titlar. Sirius i alla fall, wow. Och sen så honorary mention även den här veckan till Varberg då. där du har skrivit, vad händer?
Jocke Persson ett 72.0. Nej, men det som var roligt med Jocke Persson, han var ju, jag gillar ju när tränarna är cyniska och ganska ärliga. Han stod ju, och det här fick han ju helt rätt igen då, han stod ju liksom på presskonferensen mot, efter de hade förlorat mot Hammarby, knappt, med uddamålet, och sa att ja, vi har lämnat 6-7 spelare hemma, men varför det? Liksom, varför? Jo, men om vi ska tänka realistiskt, sa han, så om vi ska planera med matcherna, så ja, Hammarby, ja, det är inte så stor sannolikhet att vi tar 3 poäng. Det är större sannolikhet att vi tar 3 poäng i nästa match hemma mot Kalmar. Så därför vilar de här spelarna, och så tog de 3 poäng hemma mot Kalmar. Så där fick han ju rätt igen. Och det är ju så taktiskt skicklig, och liksom den avvägningen som är väldigt ännu viktigare nu i de här, när det är så tätt spelschema, så att där liksom Jocke Persson är ett geni.
Och då gjorde de ju ingen speciellt dålig match mot Bayern heller.
Nej, det var ju det jag menar. Då kan de ju nästan få med sig en poäng liksom.
Och de tog ju poäng borta mot MFF efter att ha tänkt lite likadant där. Och
ja, precis.
Det där är intressant att vara så där öppen med det här. Jag vet inte om du minns, det var ju en stor grej i Premier League för ett par år sedan där Mick McCarthy tog med sitt Wolves här för mig.
Jo, men han spelar väl med hela juniorlaget, var det inte det?
Ja, det var kanske var så pass det var. Men, ja. Det var, men det var liksom en kraftigt roterad elva.
Ja, så kanske det var. Match, men det var ju någon...
Och att det blev anklagat av andra topplag för att lägga sig mer eller mindre och ge poäng till United i jakten på någonting. Och den där diskussionen då, man säger att liksom att Varberg ställer den elvan på planen nu, men efter halva säsongen så inser de att fan, vi slåss ju faktiskt här om topp 5 placering. Vi kör bästa laget mot Häcken istället. Då kanske det kommer komma sån diskussion att varför lägger ni er mot Bayern mitt om så håller Jocke Persson på Bayern. Det har en sak vid sidan av planen också den här veckan. Vi måste ta oss vidare. Linus Hallenius är på väg till alla lag i Sverige.
Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag, men jag skrev ju här om att GIF Sundsvall är på väg att ta hem honom, har hittat externa finansiärer, och sen så tror jag var Sportbladet som avslöjade att han var klar för Göteborg, att han inte skulle gå till Sundsvall. Men jag tror fortfarande att det kommer bli Sundsvall. Sen tror jag att Djurgården, Norrköping, Göteborg, Elfsborg och även Sirius har varit liksom hört sig för angående Linus, men jag tror att han flyttar hem. Jag har svårt att se att han skulle börja om karriären i någonstans i en annan stad liksom. Så att
om Sirius tar Hallenius så kommer de topp 5. Det säger jag.
Nej, Sirius
det blir min nya.
Sirius kommer inte bli såklart, men de har ju anmält intresse. Det är ju inte så konstigt heller. Han är ju en forward som vartenda lag skriker efter. En djuptidslöpare, och jag menar, kolla på vad han gjorde i Apoel liksom. De var med i, han spelade i Europa League. Han har gjort, tror jag, 6 mål på de här 14 matcherna, eller om det var 5 mål, jag kommer inte ihåg. Men så att det är ju riktigt bra facit. Men sen var det ju där i Cypern, det är väl ganska känt att de i coronatiden, jag vet inte om de betalade ut lönerna eller hur det var, men alla klubbar där hade ju jätteproblem. Så det är fler spelare som kommer att lämna gratis där, tror jag.
På tal om att lämna gratis, så är ju Viktor Wernersson förlorad för IFK Göteborg med pompa och ståt.
Exakt.
Det var en högljudd flytt får man säga, med tanke på att det var en ganska låg profil på
både
klubbadress och spelare.
Det stora problemet är att han inte har lämnat Göteborg igen, utan att han ska lämna dem i efter säsongen.
Precis.
Och åkte ner och skrev på. Fansen blev vansinnig. Åkte alltså ner och skrev på för Mechelen och missade en träning på grund av flygstrul. Och sen så var det ju supportrar som blev förbannad över att han stod och poserade i Mechelen-tröja mitt under säsong liksom. Och fick ta emot väldigt elaka saker på. Och Kenneth Anders gick ut tydligt och markerade att det inte var proffsigt och sådär. Det är klart att det finns två aspekter av det här, den här storyn tycker jag. Dels är gör ju liksom Wernersson fel som åker ner och missar en träning såklart. Det är ju självklart. Det ska man inte göra. Han har ju arbetsgivare skyldighet liksom. Men att gå ut så hårt som Kenneth Andersson gör, det tycker jag också är fel. Men jag tror ändå att klubben måste markera liksom för att visa utåt mot supportrarna. Men samtidigt, klubbarna är snabba på att ta bossmanfall själva. De skulle inte tveka att ta en spelare som de ville ha mitt under säsong och presentera honom. Det är klart att om spelare då ser framtiden att okej, om jag vill flytta på mig och skriva på med en annan spelare, så kan jag bli så här totalkapad och slängd under bussen av Kenneth Andersson. Nej, jag vet inte. Jag tror att han gick ut lite för hårt där. Han kunde ha uttryckts annorlunda.
Wernersson själv hävdade väl också att Andersson kände till den här flytten.
Ja,
det
precis.
Var inga nyheter från honom. Att han hade godkänt precis. Själva övergången på något sätt. Men han måste väl göra det i något system.
Ja.
Vilket gör det ännu lite konstigare då att han blir så himla bedrövad och chockad. Att han missar träningen är ju, det får man ju säga, är slarvigt. Liksom.
Ja,
det är ju
bedrövligt.
Speciellt bra. Men,
och han har också bett om ursäkt till lagkamrater och alla.
Ja, men jag tycker ju som vanligt att de här reaktionerna efteråt är ju i överkant, eller för att uttrycka sig milt. Det är ju obegripligt att man ska behöva bli hotad med våld, typ saker som han då menar att han har blivit efteråt här, för att det här händer. Det är väl, folk får skärpa sig. Jag såg även att IFK Göteborg la ut ett meddelande på sin hemsida här under tisdagsmorgonen, där man sa, det blev nästan lite komiskt när man måste främja sig. Vi fattar att ni har känslor. Så börjar det liksom själva meddelandet att
nej, men så här, det här kommer ju sluta, jag är 100%, jag är inte 100% men väldigt övertygad om att det här kommer sluta med att Mechelen köper loss honom tidigare, och att jag vet ju att IFK Göteborg kollar på ersättare redan nu på ytterbacken och ta in att de letar redan nu, de letar ju desperat efter en forward och letar efter en ersättare till Viktor Wernersson, så att ska vi säga 80-90% av fallet så slutar det här med att han går till Mechelen, att de kommer överens och får köpa loss han tidigare såklart.
Och det är ju intressant också. Det här med att de letar spelare och att Hallenius eventuellt har varit nära och många andra klubbar i Allsvenskan som letar
spelare. Jag tror inte han har varit nära i
Göteborg. Nej, okej då. Men letar andra spelare. Spelare ska in i alla fall.
Ja.
Samtidigt då som det kommer droppe för droppe från det här ekonomiska krisscenariot som är på väg till varenda lag i hela Allsvenskan, med tanke på att de spelar utan publik. Det är lite, du vet den här scenen i Kill Bill 2 tror jag att det är, eller 3.
Ja.
2 är det nog. När hon är begravd levande i en kista i Uma
Thurman. Jag har inte sett ligger... Kill Bill-filmerna.
Ja, då ska jag spoila en grej för dig här. Men det är i alla fall en scen där Uma Thurman ligger, är begravd i en kista. 30-40 meter under marken. Jord, med liksom kompakt jord ovanpå. Och hon vaknar levande i den där kistan och funderar på hur hon ska ta sig ut. Och 30-40 meter kanske är krydd, men hon är långt under marken i alla fall. Och hon lyckas då slå sönder kistan inifrån och sen medan liksom ta sig upp genom jorden medan den rasar neråt inåt i kistan.
Okay.
Och det är ju liksom mot fysikens lagar lite grann att hon tar sig upp ur den där kistan under jorden. Att man fattar liksom inte hur kan du resa dig och ta dig upp, klättra mot ström så här. Så känns det när de allsvenska lagen köper spelare just nu. De ligger begravda i en kista 20 meter under marken och det bara rasar in jord. Men nog fan tar de sig framåt och köper spelare i alla fall. Och man får inte riktigt ihop det där.
Nej.
Hur det är möjligt.
Mycket så märkligt.
På tal om saker man inte får ihop så är det då hur Örebro SK dök upp i Uppsala med en buss full av kräk helt enkelt.
Ja.
Och inte sa något. Eller tills Axel Kjell sa allt. Helt
efteråt, ja. Frågan är vad som är det sjukaste är. Att de låter fyra spelare spela magsjuk och spy under en coronapandemi. Eller att de öppet berättar om det efteråt. Hade inte han sagt någonting så hade det inte här fått några konsekvenser, vilket jag tror det kommer
man
få.
Man har ju lite den där tanken att han tänker innan han säger det att det här är ett bra sätt att vinna sympatier efter förlusten, att våra fans kommer
typ så.
Ja, men då fattar,
men det slog
då
lite
vi.
Slog lite fel. Nej, men jag såg det var väldigt många kollegor som var fruktansvärt upprörda över. Max Wiman sa att twittrade om att Örebro skulle uteslutas, att det är det värsta som har hänt i fotbollssverige. Jonas Dahlqvist var fly förbannad och sa att det var liksom att de inte hade fyllt i det här protokollet riktigt och så där. Det är klart att det ser ju för jäkla dåligt ut när liksom alla har restriktioner, spelare, ledare, till och med vi i media. Och såklart att Örebro kommer straffas för det här, men jag tror att det kommer vara böter istället för att de blir uteslut eller någon form av poängavdrag. Men det är klart att de kommer få böter, det tror jag. Och SvFF kommer också markera. Jag vet ju hur noga eller hur orolig Svenska fotbollsförbundet var liksom i dialogen med Folkhälsomyndigheten, att de sa att klubbarna skulle vara noga, de skulle garantera att fansen inte stod utanför, och så kommer det här, är klubbarna så här oansvariga, det är klart, då måste de markera stenhårt.
Det vore ju en dråpligt slut på alltihop om Örebro SKs kräkbuss är den som avslutar allsvenskan helt och hållet, alltså att den måste läggas ner nu, att det var därför. Men vi får väl en uppföljning på det där i veckan, gissar jag. Men jag tror också att de kommer straffas på något sätt för allt annat vore ju konstigt. Till sist kan vi bara nämna då också att Martin Strömbergsson som stängdes av på viss tid från början av fotbollsförbundet, nu har blivit avstängd hela säsongen av
var väl också väntat att de var tvungna att markera.
Precis, för den kommentaren han fällde till Alikeita under förra säsongen. Ja. Jag kan rekommendera på ämnet läsning i Gävle Dagblad, så gjorde de en ganska ordentligt genomarbetad artikel om Strömbergsson med mycket intervjuer med personer som har jobbat runt honom och med honom. Som var ganska nyanserande och bra, tyckte jag, på många sätt när det gäller både honom och den här kommentaren och så vidare. Därför att ibland kan det vara bra med lite fler lager när man ska förstå sig på såna här händelser.
Ja, då kör vi igång vårt favoritsegment här i podden. Frågorna, och det har såklart bara rasat in frågor under den här lilla timmen som vi la ut tweeten här. Vi får börja med David Neves, som är en aktuell fråga här. Hur ser ni på frågan om Ahmed Hossic var av landslag? Vad är kutym när man är född och har fått utbildning i ett land? Vad tror ni? Ja, du börjar med den du.
Det här är ju väldigt svår fråga.
Ja.
Och jag tycker ju att man ska göra det man själv vill och känner är rätt.
Ja.
Vill han spela för Bosnien ska han göra det.
Ja, precis. Och sen är väl att morsan vill att han spelar för Sverige och farsan vill att han spelar för Bosnien. Så det är svårt att se var lojaliteten ska ligga. Men det är klart, jag vet inte om spelarna tänker på det här riktigt. Att de har fått sin utbildning i Sverige och spelat i ungdomslag och sådär.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror man bara ser till... Ser man till Ahmed Hodzic då, så tror jag han kanske kollar lite kortsiktigt. Han vet att Sverige har Victor Nils Lindelöf, de har Pontus Jansson, de har Hellander som spelar ute i ligorna, Mackan Danielsson visserligen i Kina, men jag tror inte han kommer, och de har Sotte och liksom Milosevic. Det är väldigt svårt att slå sig in där. Nu nämnde jag bara några som jag kom på här, men det finns ju en del mittbackar och det är väldigt svårt att bli Jocke Nilsson till exempel som gör det bra i Zweite Bundesliga, som går upp i Bundesliga nu. Så att han ser väl till konkurrensen, och där är väl det liksom i Bosnien som det är lättare att slå sig in.
Ja, det här är väl flera element i det här. Det ena är väl det där, alltså du säger att man kan titta på konkurrenssituationen, men då är frågan hur bråttom man har att spela landslagsfotboll. Att jag tror att Akhmedovic med lite tålamod skulle ju absolut kunna bli aktuellt för ett svenskt landslag utan tvekan. Han har ju ganska unika egenskaper, så att han är väl verkligen intressant i ett långt perspektiv. Men för rätt många spelare så är det ju så att rådgivningen ofta från agenter och andra är att man ska spela landslagsfotboll tidigt, för man går upp i värde och blir mer attraktiv på marknaden. För att då får man lättare att få bra kontrakt på olika platser. Och jag har ingen aning om så är fallet här, men jag vet bara att så har man resonerat i vissa andra fall. Det finns ju spelare i Sverige som har valt landslag väldigt tidigt. Haksabanovic var en sån, en annan har ju varit Albert Zeneli och sådär som har... Ja, men Samagodos var väl 24 eller något sådär när han valde Iran, så då fattar man väl att okej, karriären går, det är väl dags att börja spela landslagsfotboll nu om det är så att det ska bli aktuellt någon gång. Men rent generellt kan man väl säga också att jag har skrivit en del av de här grejerna och hur det här... För det här är ju... Vi har ju ganska många spelare på elitnivå i Sverige som är utlandsfödda eller har utlandsfödda föräldrar och som kan välja landslag, och den här frågan kommer ju inte att bli desto mindre aktuell för förbundet, eller det här är inte det sista fallet heller. Och det som var intressant i samband med Ghoddos-affären till exempel då, eller Ghoddos-fallet, var ju då att han upplevde, precis som jag tror att Haksabanovic upplevde, att man blev otroligt mycket hårdare uppvaktad från landet som inte var Sverige. Och det är ju rätt vanligt. Att det här verkar ju som att bosniska förbundet har varit på Ahmedhodzic i olika avseenden ganska mycket och försökt övertyga honom om att det är rätt val. Och det där långsiktiga arbetet bedriver ju inte Sverige på samma sätt som de rekryterande förbunden utifrån gör. På gott och ont. I Sverige har vi ju uppfattningen att, säger de hela tiden förbundet, att man ska vilja spela för Sverige. Jag tycker att det finns en mellanväg här. Jag tycker att det behöver inte vara att man ska inte gå ut och lova spelare speltid. Det är inte det handlar om, vilket ofta är ett försvarstal då, att vi kan inte garantera att någon får spela i landslaget bara för att vi ska säkra dem. Och det är ju självklart att det inte ska vara så. Men däremot så finns det kanske ett medelväg där man bedriver samma typ av lobbying som man kan göra från andra förbund. Där till exempel då, jag tror att det är Olof Lund som har föreslagit att vi ska ha en ambassadör. Typ att förbundet borde kontakta Zlatan om det här. Att Zlatan borde vara en ambassadör för Svenska fotbollsförbundet som pratar med spelare om deras tankar om landslaget. Och kan erbjuda någon sorts informell karriärrådgivning eller vad det nu är för någonting. Där det kan vara en ganska bra liksom attraktionsfaktor för Sverige. Och för det är på de premisserna de här liksom kampen om de här landslagsspelarna utkämpar sig. Och då måste man kanske delta i det spelet, för annars kommer man förlora spelare på löpande band och utan då att lova bort speltid. Men någon typ av lobbyistarbete tror jag att man borde behöva bedriva på ett liksom ganska enkelt sätt, utan att lova bort speltid.
Jag har en fråga från Kristoffer Jiberg. Snacka gärna om hur bra Häcken, Falkenberg och Elfsborg är. Var än att snacka om en dålig Hammarby, AIK och Malmö var det senaste omgången, och där har vi snackat om allihopa. Vi har snackat om hur bra Elfsborg har varit, hur bra Varberg har varit, hur bra Sirius har varit. Häcken har 10 poäng på 6 omgångar. Har väl varit ungefär så bra som man hade förväntat sig innan, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag. Det är klart att matchen mot Bayern är väl deras bästa resultat hittills i år. Där pratade vi bara om att Hammarby var dåliga i början på avsnittet. Men det är klart att Häcken tar väl steg i rätt riktning också. Dock man var väl inte våldsamt imponerad alltså, av spelet eller så. Jag tycker väl att Söderlund ser ut som en riktigt bra värvning. Håller de honom frisk så kommer de förbättra sig avsevärt på den positionen från hur de såg ut efter att Jeremejeff lämnade förra året. Och Iran Dost ser ut att ha komma närmare och närmare.
Och Yassin ser helt ut nu också. Alla såg potential. I alla fall Hammarby.
Han skapade väldigt mycket mot Hammarby. Ja. Och Gustav Bergen var riktigt bra. Så att det blir flera av Häckens yngre spelare då. Iran Dost och Bergen kanske framförallt, som jag tycker ser spännande ut. Man väntar väl på att de ska växla upp lite till kanske Häcken. Och spela en lite bättre.
Det känns som att de har en växel till. Ja, Iran Dost var ju magisk senast mot Hammarby.
Ja.
Isak, det var den frågan som vi tog upp här. Hur mycket hade Östersund värderat Norrköpings spelartrupp till? Och det var väl runt några miljarder, va? Vi har pratat om Blåvitts transferfönster.
Marcus Bejar, kommer Disco låta håret växa och återgå till hästsvans? Vi är många som hoppas på motsatsen.
Ja, där kan jag ge ett glädjande besked. Det finns inga planer på hästsvans än så länge. Så att,
det är dreads som gäller. Det blir dreadlocks.
Mycket Milosevic till AIK. Jag mässade och kollade med honom för några dagar sedan. Han sa att han inte visste vad som hände. Jag frågade tydligt och klart om AIK var aktuellt och sa om vi får se. Jag vet inte om det han blev något klokare på det.
Fråga åt en kompis undrar, hur ska lag som hamnat snett in i säsongen hinna korrigera sig under det tajta matchandet? Vad säger tränarna? Och det här är ju en bra fråga.
Tränarna gnäller väl, de flesta gnäller ju på spelschemat förutom ett par stycken.
Som vinner.
Och de har gått bäst för.
Precis. Men det är en bra fråga hur man ska hinna korrigera. Det är ju lite sådär att tiden att träna på en spelidé, den existerar ju knappt som det är nu. Utan Nej. Man har det man har. Och då är väl matcherna träningen på något sätt. Där är ju Norrköpings tränare Jens Gustafsson var ju inne på att vi övervärderar tiden att träna i Sverige. Vi borde prata mer om att vi får spela många matcher. Det är då man lär sig, säger han. Att han tyckte att vi liksom, att i svensk fotboll har man en tendens att överskatta tid för träning, snarare än att man borde uppskatta mycket matchande istället. Och det är ju såklart att deras säsongsinledning rimmar ganska bra med en sån idé. Men det hade kanske låtit annorlunda då om Norrköping hade haft problem här. Men det kanske är en bra inställning till det hela. Att,
David Norman på Twitter, vilken tränare ryker först? Som det ser ut nu så är det väl Ian Börsnall, va? Eller Jon Dahl Tomasson. Dels för att Ian Börsnall är extremt dålig poängskörd de senaste, om du än tittar på förra året. Och sen Jon Dahl Tomasson, Malmö är väl den lag som skulle ha råd att sparka en tränare. Alla har väl råd i och för sig, men det kostar ju extremt mycket att sparka en tränare. Vi säger att, jag menar, jag vet inte om vi var inne på det här tidigare, men säg att AIK skulle sparka Rickard Norling. Ja, då har han, då ska de köpa ut honom från ett kontrakt. Han har väl nästa år också, va? Ja, och det är väl, han tjänar väl kanske 2-3 miljoner per år. Arbetsgivaravgifter på det. Sparka honom, så ska de ta in en etablerad ersättare. Då är det 2-3 miljoner till. Så jag menar, det är där det kostar då. Och sparka en tränare, en etablerad tränare. Så att det är klart att klubben
har, det är inte rätt år att göra det kanske.
Nej, inte direkt.
Marcus Nilsson, hört något om Nalic mot bakgrund av hur mycket speltid han fick under försäsongen och Europa League, började kännas väldigt märkligt att han sedan den allsvenska starten bara fått kortare inhopp och inte ens varit uttagen i matchtruppen de fyra senaste matcherna.
Han är i frysboxen hos Tomasson.
Så att, det var någon som svarar under här som heter JK, som säger att det känns som att Malmö FF har fått ett bud och har accepterat. Det tror inte jag att det är fallet, utan snarare då som du säger att han är petad här, Adi Nalic, och hade varit en bra värvning för många klubbar, om inte annat på lån i serien, som behöver förstärkningar.
Jonathan, testat nya Nocco Blood Orange disk och betyg 1-5, 4 säger jag snabbt där. Vilka svenska Robin Åstrand, vilka svenska spelare tror ni är aktuella för ett klubbbyte i sommar, och varför har man inte hört något om några lag som är intresserade av Kajson efter hans grymma säsong i Tyskland? Det känns som
det är intresse för Kajson. Det är det. Och framförallt från England, tror jag. Finns det flera lag som tittar på honom, så att det har skrivits om i internationella medier. Det är ju inte så konstigt med tanke på hans utvecklingskurva.
Sebastian Andersson också, vad där hörde jag nu att Schalke är extremt intresserad av att ta honom.
Känns som en perfekt flytt från honom. Förutom att Schalke alltid misslyckas. Så det känns det som en riktigt bra flytt från honom. En hel del frågor om Malmö FF och mittbacksjakt här. Är det något på gång med
Sotiris? Ja, men där tror jag att som jag fattar det som att de gör ett nytt försök med Sotte här i veckan som kommer. Det är väl ingen superbrådska där, för att de får inte ta in någon ersättare från 29 juli. Men Sotte har inte spelat de senaste 6 matcherna i Köpenhamn, tror jag. Så att det kan nog vara aktuellt att de gör ett nytt försök där. Sen är ju Ståhl Solbacken som han är. Han släpper ju inte spelare i parti och minut till allsvenskan. Så att vi får se om han mjuknar här. Daniel Andersson får väl jobba lite hårt på det.
Kontot Karaxen frågar, har Daniel Kristoffersson eller spelar Karusell 1 rätt angående Hallenius?
Ja, precis. Jag fick någon tweet till mig där att det var att han hade varit på läkarundersökning, men det stämmer ju såklart inte. Här, vi tar taktikpodden. Nykomlingar presterar oftast i början av allsvenskan. Vilket lag av Mjällby, Varberg tror ni slutar högst upp i allsvenskan 2020 och varför? Hälsningar Hasse Karstensen.
Jag tror ju att Mjällby slutar före Varberg till slut.
Ja, du tror det? För att?
Ja. Ja, därför de har, jag tror det är mer, truppen är mer hållbar över en säsong. Jag tror att de har ett bättre lag och det kommer visa sig över allt eftersom.
Okej, okay. Då tror jag tror Varberg, jag tror Jocke Persson som sagt är ett geni. AIK vet jag, här från Mattias Sundman, Sundgren och Milosevic till AIK, källor. Precis, Milosevic svarade på tidigare, Sundgren vet jag att AIK kan ta in en högerback, men ja, det ska ju vara... om det är ett billigt alternativ. Jag vet inte om Sundgren är speciellt sugen på att spela för lite i lön. Nej, jag tror inte det är något som är jätteaktuellt just nu.
Ett par frågor som vi kan avsluta med här, som alla handlar om samma sak. Och vi kan väl som lite knorr på det här avsnittet bekräfta då att det stämmer att AIK har bytt spelsystem till den här säsongen. Och spelar man-man försvar i år. Det är mycket riktigt. Och av det får ni en timmes monolog av mig nästa vecka, där vi ska gå igenom AIKs man-man försvar spelare för spelare och sekvens för sekvens. Prata om vem som markerat vem i vilken match, och dessutom har vi ringt upp alla spelare som AIK har mött och frågat hur det kändes att möta AIK, om det var spännande att möta ett lag som spelade så annorlunda. På återhörande nästa tisdag.
Det gör vi, hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.